Okej, okej, mina vänner. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Från UFO till UAP, en verklighet i förändring. Är det första gången du lyssnar på podden så rekommenderar jag dig att börja på avsnitt 1. Nu är vi tillbaka efter ett lite oplanerat uppehåll i podcasten. Som jag skrev på poddens Instagram så har det varit lite för mycket i mitt vanliga liv för att hinna med att skapa kvalitativa avsnitt senaste en och en halv veckan. Alla ni som har likat och kommenterat med styrkeord på olika sätt, tack. Det gör mig rörd att ni bryr er så pass mycket. Men nu är vi tillbaka med full kraft. Och vilket annat sätt att göra det på än att kliva rakt in på ett nyhetsavsnitt? Det börjar bubbla till ordentligt igen ute i UFO-världen. Vad som inte är nytt är att du kan stötta mitt arbete med podden på Patreon genom att bli betalande medlem där. På Patreon hittar du podden genom att söka på UFO till UAP i ett ord. Jag kommer också att öppna upp möjligheten till att prenumerera via Spotify och tanken är att premiera er som stöttar lite mer framåt med exklusiva eller förlängda avsnitt. Glöm heller inte bort att podden har en webbshop med massor av roliga saker. Du hittar den på ufotilluap.se. Men låt oss börja nyhetsflödet. Vi börjar med Jason Sands, en figur som fram till nyligen varit relativt okänd för den stora allmänheten, men välkänd inom vissa kretsar av UFO-gemenskapen. Hans militära karriär i USA:s flygvapen, där han tjänstgjorde som Master Sergeant, har gett honom en bakgrund som många anser vara trovärdig och relevant för ämnet om oidentifierade flygande föremål. Förra veckan tog Jason ett betydelsefullt steg genom att välja att offentligt dela sin berättelse och sina upplevelser rörande UAP och programmet. Han valde plattformen X, tidigare känd som Twitter, för att genomföra en direktsändning där han avsåg att dela med sig av sina insikter och erfarenheter inifrån Legacy-programmen. Det här valet av medium är intressant eftersom det representerar en modern och direkt form av kommunikation som når ut till en bred publik över hela världen. Det är kanske inte det vanliga sättet att göra det på. Under sändningen presenterade Jason sig själv som en visselblåsare med insyn i hemliga regeringsprogram och operationer relaterade till UAP. Hans avsikt var att belysa och diskutera de påstådda överträdelserna och missförhållandena som han har stött på under sin tid i tjänsten. Beslutet att komma ut i offentligheten var inte utan risk, menar han. Visselblåsare, särskilt inom områden som berör nationell säkerhet och oidentifierade fenomen, ställs ofta inför stora utmaningar, inklusive kritik och misstro från allmänheten, samt potentiella repressalier från tidigare arbetsgivare eller associerade myndigheter. Jasons framträdande på X var ett sätt för honom att ta kontroll över sin egen berättelse, säger han. Men också ett sätt att utmana den rådande tystnadskulturen kring UAP-frågor. Jason Sands har tidigare varit ett omtalat namn inom vissa kretsar, om än inte allmänt känt för offentligheten med sitt riktiga namn. Vi visste att han skulle framträda som ett nytt, betydande förstahandsvittne i en kommande dokumentärfilm av James Fox. Planerar att släppas någon gång i slutet av sommaren 2024. Denna dokumentär förväntas kasta ljus över flera aspekter av UAP-fenomenet och framförallt programmet. Och Sands skulle där vara ett av vittnena. Det här har genererat en betydande förväntan och spekulation inför dokumentären. Trots de tidigare planerna valde Jason Sand alltså nu att avvika från den initiala mediestrategin och istället använda sig av en direkt och öppen plattform, X, för att dela sin berättelse. Detta oväntade drag var något som inte bara överraskade UFO-gemenskapen utan även de som var inblandade i produktionen av dokumentären. Det fanns en tydlig mediaplan som lagts fram för hur Jasons upplevelser och vittnesmål skulle presenteras för världen, vilken inkluderade en kontrollerat, noggrant strukturerad, avslöjande process som syftade till att maximera både uppmärksamhet och trovärdighet. Valet att istället ställa sig på en öppen och mycket mindre kontrollerbar plattform kan ses som ett försök av Sands att direkt engagera sig med allmänheten och på sina egna villkor. Det här har lett till blandade reaktioner. Vissa applåderar hans mod att direkt konfrontera allmänheten, medan andra kritiserar honom för att underminera den noggranna planeringen och potentiellt skada sin egen trovärdighet genom att avvika från en mer traditionell och kanske pålitlig framställning. Det finns spekulationer om att det här valet kan ha påverkats av både en önskan att kontrollera berättelsen om han själv innan andra kunde göra det och en misstro mot traditionella medier. Efter Jason Sands offentliga framträdande på X så har han mött omfattande kritik från flera mycket etablerade namn inom UFO-communityn. Den här kritiken har fokuserat på frågor om hans trovärdighet och de påståendena som han har gjort. En av de mest framträdande kritikerna, Tim McMillan, som är känd för sitt arbete med att granska och verifiera visselblåsare, har uttryckt tvivel om Sands. McMillan har påpekat att han genomfört en undersökning om Sands redan ett år tidigare och funnit honom inte trovärdig. McMillan, som har starka kontakter inom både militär och underrättelsetjänst, har sagt att hans egen undersökning avslöjade brister i Sands berättelse. Även Eric Davis och Gary Nolan har uttalat sig negativt om Sands. Deras kritik rör framförallt bristen på verifikation av många av Sands påståenden. Deras positioner inom forskningsområdena och deras erfarenheter med UAP-fenomenet ger stor vikt åt deras bedömningar. Ytterligare en komplikation är den respons som kom från James Fox, dokumentärfilmaren som hade planerat att inkludera Sands i sin kommande film. Trots att Fox initialt verifierade Sands militära bakgrund har han sedan dess inte offentligt stöttat Sands ytterligare. Fox försiktiga distansering tyder på att även han har omvärderat Sands trovärdighet efter de initiala kontrollerna. Advokaten Danny Sheehan, som är välkänd inom juridiska kretsar för att ha representerat klienter i högprofilerade och kontroversiella fall, inklusive andra UFO-relaterade ärenden, har också uttryckt sina reservationer om Jason Sands. Under ett framträdande på podcasten Vetted delade Sheehan med sig av sin interaktion med Sands, där Sands hade sökt hans juridiska representation. Sheehan förklarade varför han beslutade att inte representera Sands. Han antydde att det fanns stora brister i Sands berättelse och problem med att verifiera de uppgifter som Sands presenterade som bevis för sina påståenden. Sheehan, med sin erfarenhet av att hantera komplexa och känsliga rättsfall, ansåg att det inte var i hans eller i hans potentiella klients bästa intresse att engagera sig juridiskt utan tydligare och mer övertygande bevis. Det här beslutet från en advokat med Sheehans erfarenhet och bakgrund kan ses som ytterligare en indikation på de utmaningar Sands står inför i sina försök att etablera sin trovärdighet inom både UFO-gemenskapen och bredare samhället. Sheehans ovilja att ta sig an ärendet understryker den skepticism som många känner inför Sands påståenden och speglar den bredare osäkerheten kring att stödja hans berättelse utan mer konkreta bevis. Även om vi än så länge behöver förhålla oss skeptiska till de uppgifter som Jason Sands har presenterat, anser jag att det är av stor vikt att fortsätta informera om utvecklingen kring honom. Vi kan inte med full säkerhet fastställa att hans påståenden är osanna, och därför är det viktigt att hålla ett öppet sinne och fortsätta att följa hans fall noggrant, tycker jag. Om det framöver visar sig att Sands faktiskt har förvrängt sanningen eller fabricerat sina erfarenheter, öppnar det också upp för en rad ytterligare frågor som är minst lika intressanta att utforska. Vad skulle hans motiv kunna vara för att sprida osanningar? Vilken påverkan har hans handlingar haft på UFO-gemenskapen och hur påverkar det här det bredare samhällets syn på UAP-fenomenet? Jag väljer att i det här nyhetsavsnittet inte gå djupare in på vad Sands har berättat i sin framträdande på X. Ni som är intresserade av att höra kan lätt googla upp hans påståenden. Det är rätt extrema saker och om det är sant, superintressant givetvis. Vidare då till en annan nyhet. Ross Coulthart deltog nyligen i veckan i en AMA, Ask Me Anything, på Reddit där han besvarade frågor från UFO-communityn. Han delade insikter och spekulationer kring UAP-fenomenet, regeringens hemlighetsmakeri och framtiden för offentlig vetenskap kring UAP. Jag tänkte att vi skulle gå igenom några av de mest intressanta punkterna från hans svar. Coulthart uttryckte stark skepticism mot idén om att regeringen kommer att genomföra någon meningsfullt avslöjande om UAP 2024 eller 2025. Han betonade att de betydande ansträngningarna från visselblåsare som vittnat inför kongressen och olika regeringsorgan inte borde underskattas, även om han kritiserade AARO för dess bristfälliga hantering och brist på genomförande av sina lagstadgade skyldigheter. På frågan om säkerheten för vetenskapsmän inom fältet som Avi Loeb och Tim Goldie, som öppet utforskar UAP-fenomenet, betonade Coulthart att han hoppas på att de inte är i fara. Han framhöll att tiden för hemlighetshållande och undertryckning håller på att ta slut och att det är dags för ökad transparens. Coulthart diskuterade också om hur olika länder i Asien, inklusive Kina, har hanterat UAP-frågan. Han nämnde att Kina har skapat en halvofficiell organisation för att studera UAP och att det finns ett växande intresse i Sydostasien, även om detta ofta sker i tysthet på grund av rädsla för repressalier. På frågan vilket land som skulle kunna vara först med att göra ett offentligt avslöjande om UAP före USA angav Coulthart Kina som en möjlig kandidat, eftersom man tror att de kan ha strategiska skäl att vara först ut med att avslöja vad de vet. Coulthart spekulerade också i möjligheten att NHI, alltså Non-Human Intelligence, kan vara de som ligger bakom denna globala medvetandehöjning av ämnet, vilket han säger diskuteras bland personer som säger att de har haft kommunikation med utomjordingar. Han underströk att det är spekulation och att det behövs mer data för att styrka sådana påståenden. På en fråga om människans syfte och vår plats i universum och potentiellt illvilliga intentioner från utomjordingarna uttryckte Coulthart oro över möjligheten att utomjordingarna kan ha skadliga avsikter. Han underströk att denna information fortfarande är osäker och baseras på källor vars trovärdighet inte kan garanteras fullständigt. Coulthart diskuterade också den revolutionerande potentialen av teknologier som tillskrivs UAP, såsom Zero Point Energy och antigravitationsteknik. Han spekulerade i att sådana teknologier, om de vore verkliga och kunde nyttjas, skulle kunna förändra mänsklighetens framtid radikalt. Han berättade om individer som har rapporterat direkt kontakt med utomjordingar och fått nedladdningar, alltså downloads, av information, vilket ibland inkluderar komplexa vetenskapliga koncept. De här typen av berättelser är väldigt lika över olika kulturer och tidsperioder, vilket väcker frågor om den underliggande verkligheten bakom dessa upplevelser. Coulthard uttryckte frustration över det han ser som en rädsla från regeringars sida att erkänna sina brister på fullständig kontroll över UAP-fenomenet och de eventuella utomjordingarnas inblandning. Han argumenterade för att denna rädsla bidrar till den fortsatta hemlighetshållandet av ämnet. Han diskuterade även vikten av vittnesmål från personer inom militären och underrättelsetjänsten som har observerat eller interagerat med UAP. De här berättelserna är kritiska för att bygga en förståelse för fenomenets natur och omfattning, skrev han. Coulthard tog upp den komplicerade juridiska och politiska miljön som omger UAP-diskussionen. Särskilt hur tidigare militär och regeringspersonal hanterar sina NDA, Non-Disclosure Agreements, samtidigt som de försöker dela med sig av sin kunskap. Han pratade också om frågor kring möten mellan militära flygplan och UAP. Han diskuterade de potentiella riskerna med dessa möten, inklusive incidenter där UAP kan ha orsakat nedskjutningar av militärflyg, och spekulerade även om möjligheten att vissa regeringar använder EMP-vapen, alltså elektromagnetiska vapen, mot UAP. På frågan om varför vissa regioner som Östasien och Sydostasien verkar tysta gällande UAP-diskussioner förklarade Coulthard att det finns en kulturell och politisk rädsla för repressalier som håller tillbaka öppna diskussioner i dessa länder. Han nämnde också att han har kontakter över hela den regionen som vill diskutera fenomenet men känner sig begränsade av sina regeringar. Han diskuterade också hur olika kulturer tolkar UAP, särskilt i Mellanöstern där fenomenet ibland ses som linsen av lokala myter och legender som djinn. På frågan om SpaceX och dess eventuella data om UAP underströk Coulthard att han har hört rykten om att Elon Musk kan ha blivit informerad om vissa aspekter av regeringens UAP-program, även om Musk själv totalt förnekar detta. Slutligen tog han upp de utmaningar han står inför som journalist i att rapportera om UAP, särskilt gällande att skydda källor och hantera känslig information utan att kompromettera sin integritet eller sätta personer i risk. Coulthard gav också en djupare kontext till vissa av de utmaningar och risker som är associerade med att rapportera om UAP, inklusive den potentiella påverkan på nationell säkerhet och individuell säkerhet som det kan bli för de inblandade. Han betonade behovet av en större transparens och vetenskaplig utforskning av fenomenet, vilket är en återkommande tematik i hans svar. I stort täcktes en bred mångfald av ämnen och hans kommentarer ger en insiktsfull blick i både de aktuella forskningsframstegen och de pågående debatterna inom UAP-gemenskapen. Vidare då till ett annat ämne. Nyheten om att arkiv blivit förstörda med bland annat information och hela e-postarkiv från Dr. James Lakatsky, tidigare chef för UFO-programmet ATIP, ASAP, har väckt betydande oro kring hur myndigheterna hanterar information rörande UAP. Denna radering verkar vara en del av ett mönster där viktiga dokument och kommunikation inom detta kontroversiella område försvinner eller förstörs. Det här väcker såklart frågor om regeringens genomskinlighet och ansvar. John Greenwald, en känd UFO-arkivarie, fick bekräftelse på Lakatskys e-postkommunikation och att den hade förstörts efter en begäran om offentlighetsprincipen FOIA, FOIA. Det är ännu inte klart vilket dokumentationshanteringsschema som tillät raderingen eller om det verkligen var auktoriserat. Betydelsen av denna händelse är stor, speciellt i ljuset av andra högprofilerade fall där känslig information har hanterats annorlunda, vilket påtalas i jämförelse med hur Hillary Clintons e-post hanterades. Lou Elizondo, tidigare chef för ATIP och en offentlig figur i diskussionen om UAP, har kommenterat situationen och uttryckt sin oro. Han ser det här som ett försök från Pentagon att radera historien om hans och Lakatskis inblandning i UAP-undersökningar. Elizondo ser raderingen av de här i postarkiven som en del av en större mörkläggnings- och desinformationskampanj, vilket stärker argumentet att det pågår en betydande brist på öppenhet inom myndigheterna. Den här händelsen markerar den ständiga kampen för insyn och ansvarighet i regeringens hantering av UAP-frågor. Den belyser även den potentiella omfattningen av informationskontroll och möjliga försök att dölja detaljer om regeringens engagemang i forskning och hantering av UAP-frågan. I ett bredare perspektiv visar denna utveckling på de utmaningar som forskare, aktivister och allmänheten står inför när det gäller att få tillgång till pålitlig information om UAP. Den här raderingen av information kan potentiellt hindra vetenskaplig och offentlig förståelse för fenomenet och försena framsteg i officiellt erkännande och seriös vetenskaplig undersökning. Diskussionen som följt efter Greenwald och Elizondos kommentarer visar på ett ökat behov av lagstiftande och juridiska åtgärder för att säkerställa att regeringen håller en högre standard för dokumentbevarande och transparens. Det finns också ett uppenbart behov för kongressen att ta mer aktiv del i att granska de här frågorna, vilket påpekas av allmänhetens frustration över bristen på åtgärder trots tillgång till namn och specifika detaljer om inblandade personer och program. Det här fallet av dokumentradering kan tjäna som en viktig väckarklocka för både beslutsfattare och allmänhet om vikten av öppenhet och rättvisa i hanteringen av information som kan ha djupgående implikationer för mänsklighetens förståelse av vår plats i verkligheten. Vidare då till nästa nyhet. Det är en observation av ett UAP som blivit stort omdiskuterat senaste veckan, där Michelle Rice under en flygning över LaGuardia Airport i New York fångade en anmärkningsvärd film av ett cylindriskt UFO. Filmen har analyserats och bekräftades som äkta och ej modifierad av experter på området. Det här tillför en viktig pusselbit till de växande rapporterna om liknande UFO-iakttagelser. Det cylindriska objektet rörde sig snabbt över himlen från hennes flygplansfönster. Rice tog bilder och video över flygturen när hon såg objektet, vilket omedelbart fångade hennes uppmärksamhet. Hennes far, en tidigare militär, kunde inte heller identifiera objektet. Han spekulerade att det kunde vara en drönare, men hastigheten och platsen och storleken för objektet gjorde denna förklaring osannolik. Ben Hansen, en UFO-utredare från Discovery Plus-programmet UEFA Witness, granskade videon och kunde bekräfta dess äkthet. Han uteslöt möjligheten av ett bedrägeri och kommenterade att objektets karaktäristiska och hastighet inte passade vanliga förklaringar som drönare eller insekt. Händelsen fick ytterligare trovärdighet när andra passagerare ombord på samma flyg vittnade om att ha sett samma objekt. Rice var inte ensam om sin observation. Denna incident är inte isolerad. Liknande cylindriska UFOn har observerats i flera noterbara fall genom åren, inklusive Kekkonen-händelsen i Italien 1979 och en iakttagelse från 1884 i Dundee County, Nebraska. De här äldre fallen involverade ofta militär respons och konkreta bevis som vrakdelar, till skillnad från den senaste iakttagelsen vid LaGuardia, där inga fysiska bevis rapporterades eftersom den inte kraschade. Trots den stora säkerhetsrisken och den väldokumenterade händelsen vid LaGuardia Airport har det inte officiellt lett till samma brådskande respons som observerats i andra fall, såsom incidenten i Alaska förra året. Den här typen av händelser och de skilda svaren som det framkallar fortsätter att sporra debatter och diskussioner om UAP och deras inverkan på flygsäkerhet och nationell säkerhet. Och hur vi som samhälle bör svara på och undersöka dessa observationer. Ta gärna en titt på videon som du garanterat hittar om du söker på LaGuardia UFO på YouTube. Nu vidare till en annan nyhet som kom i veckan. Då offentliggjordes nämligen dokument relaterade till ett föreslaget Special Access Program kallat Kona Blue, vilket väckt stor uppmärksamhet inom UFO-gemenskapen och bland forskare. Programmet, som var under övervägande av Department of Homeland Security, DHS, avslöjades ha avslutats 2012 utan att ha erhållit finansiering. Trots detta avslöjar dokumenten en djupare insikt i hur regeringen och militären har hanterat och potentiellt dolt information om UFOn och relaterade teknologier. Kona Blue föreslog som ett Special Access Program, alltså en SAP, med syfte att hantera och studera UAP-relaterade teknologier och material. Dokumenten visar att programmet skulle ha hanterat mycket känslig information och involverat en liten grupp av specialiserade individer med höga säkerhetsklassificeringar. Denna information pekar på den höga nivån av sekretess och komplexitet som kännetecknar regeringens engagemang i UAP-frågor. En betydande del av dokumentationen kring Kona Blue innefattar kommunikation och planering mellan senator Harry Reid och affärsmannen Robert Bigelow. Deras mål var att etablera ett Special Access Program som skulle ge dem tillgång till vad de betraktade som kronjuvelerna inom hemliga UFO-program. Trots initiala framsteg och stöd från försvarsentreprenörer som Lockheed mötte initiativet motstånd från CIA och andra legacy-programagenter, vilket till slut ledde till att Kona Blue lades ner. Dokumenten relaterade till Kona Blue har nu deklassificerats alltså och gjorts tillgängliga för offentligheten. Detta skedde efter att DHS och AERO beslutade att det fanns behov av en ökad transparens, säger man, kring regeringens aktiviteter inom området, och det får vi väl hålla med om. Offentliggörandet av dokumenten är en del av en bredare ansträngning, påstår man, för att klargöra och möjligtvis stänga kapitlet kring regeringens historiska engagemang i UAP-undersökningar. Avslöjandet av Kona Blue och de medföljande dokumenten har lett till spekulationer och kritik riktat mot regeringen, dess motiv och hantering av UAP-information. En del kritiker menar att avslöjandet kan vara en begränsad avslöjning, vilket låter mycket troligt, alltså en strategi för att visa på en transparens som inte fullt ut existerar. Denna kritik pekar på att regeringen fortfarande håller tillbaka mängder av information och att avslöjandet av Kona Blue kan vara ett försök att styra narrativet kring UAP och minska intresset för ytterligare forskning och granskning. Vidare då. En nyligen uppmärksammad UFO-händelse vid Eglin Air Force Base har skapat en stor diskussion och intresse. Incidenten, som blev känd genom en rapportering och efterföljande uttalanden av kongressledamoten Matt Gaetz, involverade en observation av vad som beskrivs som en oidentifierat flygande objekt i diamantform, eller i formen av månlandaren från Apollo 11. Gaetz, som deltog i en kongressutfrågning om ämnet, betonade att den visuella bevisen och radaruppgifterna som han fick tillgång till visar på objekt som inte kan kopplas till någon känd mänsklig teknik. Gaetz har varit aktiv i att kräva större öppenhet från militären och andra myndigheter om deras kunskap och dokumentation av UFO-fenomen, vilket speglas i hans försök att få tillgång till mer information och data som har samlats av militären. Och John Greenwald, som vi pratade om tidigare, känd för sitt arbete med The Black Vault och hans frekventa användning av Freedom Information Act, FOIA, för att erhålla regeringsdokument om UFO:n. Han har nyligen hamnat i en liten dispyt med flygvapnet angående en video som påståtts ha filmats under den omtalade incidenten på Eglin Air Force Base. Enligt tidigare uttalanden från försvaret fanns det en video som dokumenterade händelsen, vilket ledde till att Greenwald skickade in en FOIA-begäran för att få tillgång till videon. Dock, i en oväntad vändning har flygvapnet nu ändrat sitt uttalande och påstår att ingen sådan video finns. De hävdar att kameran som skulle ha filmat händelsen var ur funktion vid tillfället för incidenten. Denna sena ändring i flygvapnets svar väcker stora frågor och spekulationer om möjlig mörkläggning och informationshantering från militärens sida. Det här scenariot är inte ovanligt i UAP-undersökningar, där initiala bekräftelser ofta följs av revideringar eller fullständiga retraktioner av tidigare information. Greenwald har offentligt uttryckt sitt missnöje med flygvapnets hantering av ärendet och uppmanar till fortsatt granskning och överklaganden genom FOIA-processer för att få klarhet i vad som egentligen hände under incidenten vid Eglin Air Force Base. Det är också speciellt spännande såklart att Gats, som vi tidigare pratade om, säger sig ha sett den här videon som nu inte finns. Men, okej. Det var allt för idag. Jag hoppas att ni gillade comebacken. Jag hoppas på att jag kommer att kunna hålla uppe takten nu med ett avsnitt i veckan framåt. Men om det kommer veckor som jag helt enkelt inte hinner, så vet jag nu att ni backar upp mig med att ta de här små pauserna. Glöm inte att stötta mitt arbete på Patreon eller via webbshoppen om du gillar det du hör. Tack till Hampus som klipper och fixar ljudet med podden. Tills nästa gång. Lev väl!